Podplay.
Mycket tyder på att den grundlagstadgade rätten att göra abort försvinner i USA i sommar, då ett avgörande väntas från högsta domstolen. Frågan om abort är het och polariserande. USA är långt ifrån det enda land där aborträtten har aktualiserats och är politiserad. Vi ser det i länder i Östeuropa och i Latinamerika, där flera av de länder i världen med strängaste abortlagar finns, men också länder som går i motsatt riktning. Hur kommer det sig att abortfrågan är så laddad och just nu lyfts upp så ofta? Detta är Utrikesveckan i Studio DN, idag om dragkampen om aborträtten. Och med mig har jag Henrik Brandao Jönsson, korrespondent i Rio. Välkommen!
Hallå, hallå!
Vi har också med oss Karin Eriksson som är korrespondent i USA. Välkommen!
Tack, hej!
Och Mikael Winiarski, utrikeskommentator på DN. Välkommen du med!
Tack, hej!
Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, inte så sällan så ramas aborträtten in som en kvinnofråga, men många menar att det är ett misstag, och lite om detta ska vi tala idag. Jag tycker vi börjar i USA. I juni kommer ett domslut som väntas kullkasta Roe vs. Wade, alltså det avgörande från 1973 där rätten till abort slås fast. Då, efter detta blir det då upp till delstaterna att bestämma vad som ska gälla. Karin, redan nu är ju skillnaderna enorma beroende på var i USA man bor. Kan inte du bara ge några exempel på hur de här lagarna kan se ut?
Det är ju väldigt stora skillnader, vilket kan låta lite konstigt eftersom vi samtidigt säger att det finns ett skydd för abort i hela USA, och det är det som står på spel just nu. Men många delstater, konservativt styrda delstater, alltså republikanskt styrda delstater, försöker ju trixa runt det där. Och det mest kända exemplet just nu är en lag som kom i Texas i september förra året, som kallas en så kallad hjärtslagslag, och den innebär att man inte kan, den innebär ett förbud mot aborter från det ögonblick då hjärtaktivitet kan upptäckas på ultraljud, vilket är otroligt tidigt i graviditeten. Och sen är det där då snillrikt utformat för att inte kunna stöta sig med Roe mot Wade, därför att det riktar in sig inte på, det finns många skäl till att den lagen än så länge består. I granndelstaten då, till exempel New Mexico, som ligger precis bredvid Texas, där gäller rätten till abort, och den gäller utan restriktioner. Det finns ingen tidsgräns alls egentligen. Mm. Så där olika kan det vara i delstater, men i princip och egentligen så finns det också ett konstitutionellt skydd för aborter genom domen Roe mot Wade och en bekräftelse som kom i början på 90-talet också.
Vi ska såklart prata vidare med USA, men lite kort bara. Vad tror man kommer att hända om det här det tidigare avgörandet Roe versus Wade, om det inte längre gäller?
Nej, men man tror att det kommer att upphävas. Och varför man tror det är därför att det har läckt ut ett dokument ifrån högsta domstolen, ett arbetsdokument, vilket i sig är helt sensationellt. Och då är det så att i ett stort antal delstater så finns det gamla lagar, eller så kallade triggerlagar, som då träder i kraft. Kanske hälften av delstaterna så kommer abort i princip att vara förbjudet eller väldigt, väldigt, väldigt omgärdat av restriktioner. Mm. Så att kartan blir väldigt, väldigt spridd. Och sen kommer det i andra delstater att bli en enorm kamp naturligtvis. Vi har ju, så det här är, som du nämnde, en väldigt politiserad fråga. Så kommer det i delstater det här står och väger, så kommer republikanerna att slåss för att kunna införa abortförbud om de får makten. Och demokraterna vill absolut inte ha det. Det finns ju exempel nu på till exempel Michigan, som styrs av en demokratisk guvernör, men sitter med en lag från, jag tror, 1931, tidigt 30-tal i alla fall, som träder i kraft om Roe mot Wade försvinner. Mm. Och som till varje pris vill bli av med den naturligtvis.
Mm. Vi kommer strax tillbaka till USA. Abort är helt förbjudet idag i ett 20-tal länder i världen. Henrik, flera av de här länderna ligger i Latinamerika. Men också där så ser man ju en väldig spridning. I El Salvador så dömdes nyligen en kvinna till 30 års fängelse för att ha försökt framkalla en abort som försvaret då menade var ett missfall. Medan i Mexiko så avkriminaliserades abort förra året. Kan du ge några exempel från denna stora kontinent av hur det ser ut?
Ja, alltså om man tittar på Centralamerika då, Nicaragua, El Salvador och Honduras, så är det de länder i världen med den absolut hårdaste abortlagstiftningen. Om du är 11 år och blir våldtagen av din farbror så får du inte göra abort. Det är inga, under inga omständigheter. Om du riskerar att dö för att föda får du inte göra abort. Och det är liksom att kyrkan har fått så oerhört stark makt i Centralamerika. Och det hänger ihop med inbördeskrigen på 80-talet när de här kyrkorna var goda. Liksom, det var de som skyddade gerillasoldaterna, de var fina. Och de fick då en framflyttad position. Så de styr. Så, att, så är det i Centralamerika. Men sen tittar man då liksom på tre av Latinamerikas största länder, Mexiko, Colombia och Argentina, så har de under de senaste 2 åren släppt abort fritt. Kvinnans rätt att bestämma över sin kropp. Så att det är liksom precis som Karin berättade om New Mexico och Texas, så är det är 2 strömningar som pågår samtidigt.
Mikael, ett land som du har bevakat under många år är ju Polen, där aborträtten har inskränkts väldigt kraftigt under senare år. Vad har föranlett den där förändringen?
Ja, alltså, det var ju så att under kommunisttiden så var ju Polen, fram till 1989 då, så var ju då var abort i princip tillåtna i Polen. Det var ju därför man organiserade abortresor från Sverige till exempel. För i Sverige var det ju fram till 1975, alltså längre än senare än Roe mot Wade, så blev det en liberalisering av abortlagarna i Sverige. Men efter kommunismens fall då så blev det så att katolska kyrkan fick en enormt stark politiskt inflytande. Och då talar man om att aborter, kyrkans olika biskopar sa att aborter det är ungefär som förintelsen, det vill säga nazisternas folkmord. Så 1993 då antogs ett lagförslag som begränsade aborträtten väldigt hårt. Och det var till de här klassiska undantagen där, och fostret var väldigt, väldigt svårt skadat, när kvinnans liv var, eller hälsa var i allvarlig fara, eller när graviditeten var resultat av incest eller våldtäkt. Och det gjorde då att väldigt många polska kvinnor istället började resa utomlands, istället för att Polen blev ett exportland då för kvinnor som ville göra abort istället för importland då. Kan man säga. Och sen ännu värre blev det nu bara för drygt ett år sedan när lagen skärptes ytterligare, för då tog man bort det här undantaget. Författningsdomstolen slog fast att man kan inte göra abort om ett foster är missbildat eller skadad, för det är mot författningen och livets helgd och sådär. Problemet var ju då att 98% av alla aborter har man räknat ut skedde just av detta skäl. Så att jag gissar att det är en av de absolut, jag har ingen riktig koll, men jag tror att det är en av de hårdaste abortlagarna i Europa åtminstone.
Hur har reaktionerna varit?
Ja, det blev ju förstås en enorm proteststorm. Det har ju varit i flera omgångar varit stora demonstrationer. 100 000 människor har varit ute och protesterat. Men regeringen har ju eller den konservativa majoritet i parlamentet, så att det är ingenting som hjälper. Alltså, bara en intressant grej där, en specifik sak för Polen. Jag vet inte hur det är i andra länder riktigt, men det här i Polen är det alltså läkare eller sjukvårdspersonal som är straffansvariga om de bryter mot den här lagen, inte kvinnan.
Det är intressant. Det där varierar nog på olika ställen, tror jag. Det här som du säger, att det blev väldigt starka demonstrationer och så. Just inställningen till abort är ju intressant. Den går ju inte alltid hand i hand med lagstiftning eller politiska vågor. Och i USA till exempel så har ju attityderna till abort varit förvånansvärt stabila om man ser till hur stark antiabortrörelsen är till exempel. Karin, om man rotar lite i de där siffrorna, vad ser man då?
Nej, men man ser att det som händer nu i USA, det finns inget starkt stöd för det i opinionen. Det är ju så att abortfrågan är oerhört, som vi redan varit inne på, är oerhört politiserad idag. Men opinionen är inte lika polariserad som abortfrågan är politiserad. Det är ganska tydligt när man tittar på mätning och har varit, precis som du säger, under lång tid, att det finns ett stöd för aborträtten. Det innebär inte att särskilt många står upp vill att tycker att abort ska vara tillåtet när som helst under hela graviditeten. Och det är som sagt, det är en relevant fråga här i USA, eftersom det finns ett fåtal delstater som inte har några tidsgränser alls, även om det är ingen som, det förekommer inte extremt sena aborter, men det förekommer några få ganska sena aborter. Så att stödet för när aborter ska utföras, det sjunker, men att man ska få göra abort upp till en viss gräns, det är en ganska klar majoritet. Och minst lika stor, och man kan säga att till och med så att om det finns ett stöd som sjunker för tidsgränser i USA, så sjunker de nog lite tidigare än vad som gäller i Roe mot Wade, där man talar om fostrets livsduglighet som punkten när abort inte kan vara tillåtet längre. Men även de som inte vill att abort ska vara tillåtet så länge tycker att det är fel att omkullkasta eller undanröja Roe mot Wade. Det är ganska högt, jag säger att det är 70%. Det är lite olika i olika mätningar, men det är liksom ingen tvekan om att de som inte vill ha, de som tycker att abort ska vara förbjudet alltid eller nästan alltid, de är en minoritet.
Det är ju väldigt intressant det där. Jag läste någon undersökning där det också var tydligt att det beror inte på kön om man är för eller emot rätten till abort, utan det handlar mycket mer om utbildningsnivå och religiositet. Har inte med att göra med om man är man eller kvinna.
Och då är det ju en paradox till, och det är ju att USA är ett land som vi brukar tänka på som ett ganska religiöst land, men det är ett land som sekulariseras i ganska rask takt nu. Det blir inte mer religiöst, och samtidigt så har vi då den här kraftiga vågen av en stark antiabortrörelse som nog kommer att fira segrar inom kort.
Mm. Vad säger ni andra där från era horisonter om opinionsläget och aborträtten?
Ja, vad ska jag säga, så här i Brasilien då så kom det ju en reaktion när Colombia, Argentina och Mexiko släppte aborten fri. Tänkte, nu är det dags också för världens största katolska land, Brasilien, att släppa, att låta kvinnor få bestämma över sin kropp. Men det har inte hänt. Alltså Bolsonaro som nu är president, som själv då föreslog abort med hans senaste relation där han hade. Nu är han totalt mot abort och stöds av de här liksom pingstvännerna i Brasilien. Och sen har vi då Lula, det är ju val i Brasilien i oktober. Och Lula da Silva då, som var president tidigare i Brasilien, han vill ju då att man ska legalisera aborta. Och där har han kritiserats då från vänster, för man, vänster menar att, ja men herregud, säg inte så Lula, vi kommer tappa röster. För att även inom modern vänster så finns det abortmotståndare. I Brasilien är ett väldigt religiöst land. Alltså folk har gått i katolska skolor. Så även om de lever ett på ytan modernt liv, så när det kommer till abortfrågan, så nej, livet är heligt. Och det gör ju till att tjejer i 15-årsåldern blir gravida. Kommer aldrig nå gymnasiet. Kommer inte kunna fullfölja sina utbildningar. Kommer få, alltså, istället för att utbilda sig så kommer de ta hand om barn där hemma. Och det gör ju att Brasilien behåller kvar den här stilen av att vi ska alltid ha en underklass som kan arbeta billigt åt oss. Så det är liksom, det är en maktgrej här i Brasilien.
Mm. Mikael, hur ser det ut i Polen? Vad tycker folk?
Ja, alltså det är en förkrossande majoritet för en liberalisering av abortlagarna. Jag tror att senaste mätningen såg att det var 66% i alla fall som ville riva upp den här lagen och ha friare abort. Inte totalt fri, tror jag. Det tror jag inte finns någon majoritet för. Alltså av typ som är i Sverige eller så. Men där är den praktiskt taget fri då. Men och det intressanta där som Karin säger här. Det är en liknande tendens av enorm avkyrkning i Polen. De tappar ju mer och mer. Färre och färre går i kyrkan. De gapar ofta tomma nu på söndagar. Till skillnad från bara för 10-15 år sedan. Men ändå röstar folk på det här katolskt, eller det parti, konservativa partiet som är väldigt hårt knutet till katolska kyrkans ledning. Men det beror ju inte på att de delar de här konservativa värderingarna. Utan det handlar om att den här regeringen, de levererar bidrag, pengar och Polen har haft en rätt okej ekonomisk utveckling under de senaste åren.
Spännande. Alltså, ni har ju varit inne på det lite, men Det är ju någonting som gör rätten till abort, att det blir en så otroligt laddad fråga. Den handlar om liv och död, och den berör ju också väldigt många människor som kommer kanske i kontakt med någon. Vad är det som gör, tror ni, att den är identifierad som en sån fråga som ofta lyfts upp när det handlar om, jag vet inte, moral eller ställningstagande? Vad säger ni?
Ja, alltså min spontana tanke där är väl att det är väl just det som du säger. Det är väl just för att det är en sån sak som, det nuddar ju de mest intima och mest svåra livsfrågorna för alla människor. Alltså oavsett, det är ett etiskt problem helt enkelt, men också personligt. Och så finns det svåra gränsdragningsfrågor, som till exempel i USA. Jag gjorde en reportage och intervju med en abortläkare som var mordhotad och sådär en massa år sedan. Han genomförde ju, nu har jag glömt bort hur sena, men enormt sena aborter. Mm. Så att, ja, men det där är ju, påverkar ju också hur man ser på det där. Mm. Det är inte ens någon enkel fråga för dem som man säger att det är kvinnan som ska bestämma om sin kropp och inte staten. Det är ändå komplext.
Ja, och en fråga som förändras eftersom vi kan rädda foster allt yngre. Mm. Vad säger du, Karin?
Nej, men ja, precis så. Det är precis det här att det är ju djupt existentiella, eller i alla fall ska jag säga, jag har tänkt så, att det här är ju djupt existentiella frågor. Det handlar om när uppstår liv, när uppstår en människa. Och jag tror att för de flesta av oss så är det ju självklart att det finns någon slags gräns för det. När fostret har ett rätt till liv faktiskt. Och det är i några fall väldigt, förekommer några få väldigt, väldigt sena aborter i USA som anti-abortrörelsen använder starkt i sin propaganda, ska man säga här. Så jag tänkte, det här är djupt existentiellt, att en djupt religiös människa som är övertygad om att människan uppstår i det här befruktningsögonblicket, det är en svår fråga. Men jag måste också säga att när man följer den här frågan och ser hur den kommer med ett kluster av andra åsikter, så kan man också känna att det är kanske också en starkt konservativ agenda, och att det finns många som utnyttjar just den här frågan för politisk vinnings skull. Och det har vi ett väldigt starkt exempel på med Donald Trump.
Mm. Henrik, det går ju att dra religiösa växlar. Det är ju att utnyttja detta från religiöst håll som du var inne på.
Ja, men precis. Bolsonaro använder ju nu det här liksom, att han är emot abort. En person som bara liksom för 20 år sedan föreslog till sin dåvarande fru att han fick då att de skulle få sitt fjärde barn och sa nej, men vi gör abort. Så att det är totalt hyckleri. Alltså jag tror det här abortfrågan, det är det största hyckleriet, i alla fall om vi tittar i Latinamerika. För det är ju inte så att jag älskar livet och rätten till liv, för att de här sönerna och döttrarna som växer upp med mammor då som är 15-16 år, de är fattiga, de bor i favelan, och en del av de här ungdomarna då när de växer upp, ja, de blir ju skjutna som 15-16-åringar själva för att de går med i de här kriminella gängen som säljer droger. Så att, rätten till vilket liv då? Alltså, hon fick inte göra abort, men sen ska man skjuta barnet. Jag menar, och Karin, vi kan ju titta på de här skolskjutningarna i USA. Där är liksom, ja, det får man göra. Man får gå in och skjuta barn i skolan. Det är liksom en accepterad epidemi i USA. Men snart så kommer abort vara förbjudet. Alltså, det är totalt, alltså väldigt stort hyckleri.
Ja, jag kommer ju precis från en fruktansvärd skolskjutning i Texas, och där var ju också då, hade vapenlobben passade på att möta i Houston, så otroligt usel timing. Och där var ju stora demonstrationer, och det var många som gjorde precis den koppling du beskriver, Henrik, med mellan abortfrågan och skjutningen. Vad är liksom vems liv, vilka barns liv? Det är så här rätten till liv ser ut, och det tror jag är ett väldigt bra exempel på hur det här, precis som du säger, man kan först se den existentiella frågan och förstå att det här kan vara något som någon djupt religiös person brottas med, men man kan också se att det finns ett helt kluster av åsikter, och att det ibland kan bli väldigt inkonsekvent när man ser på det med svenska ögon i alla fall.
Hur kommer det sig, tror ni, att det är högergrupperna som utnyttjar eller som lyfter upp den här frågan? Vad tror du, Mikael?
Det hänger ju ihop då. Det är samma människor som eller samma grupper eller samma partier som hela tiden lyfter fram det här med att HBTQ-ideologi, det är någonting som är, det är någonting som är ogudaktigt och opolskt och måste förbjudas. De införs när HBTQ-fria zoner proklamerar de i olika delar av Polen och så. Så att det där, och de människorna som hävdar att katolska, att kristendomen, att det ska vara en kristen katolska läran ska vara statsreligion i Polen. Och det är klart, det så är det ju inte, och så lär det väl inte bli officiellt, men i och med att de har infört katolsk religionsundervisning i skolorna och så här, som inte förekom förut, så det är präster som undervisar i den rätta katolska läran, så det gör ju att allt det där, den ideologin präglar ju alltihopa.
Mm. Vi ska också, det är också en fråga som ni har varit inne på här, en fråga som omgärdas av många missuppfattningar, till exempel att det skulle vara väldigt många sena aborter och sådär. Jag vet när jag gjorde också under min tid i USA så reportage om detta i Alabama, där då var vi med inne på när de utförde en abort på en tjej som hade haft preventivmedel och ändå blivit gravid. Hon hade redan flera barn och sådär. Och hon mådde ju jättedåligt. Det var ju ingenting som hon tyckte var någonting som hon ville egentligen. Men hon hade inget, kände själv inte att hon ville ha, kunde ta hand om fler barn. Och utanför så stod det folk då med plakat och var väldigt argsinta. Vad skulle ni säga, vad är det som händer när rätten till abort tas bort, när abort inte är tillgängligt? Vad får det för följder?
Jag tycker att Henrik beskrev det väldigt väl. Han beskrev vilka det är som inte kommer kunna göra abort. Det är ju så att här i USA är det ju väldigt republikanstyrda delstater med mycket landsbygd. Det är fattiga människor som inte har råd att resa, som inte har råd att ta ledigt. Människor från minoriteterna, svarta, det är ursprungsbefolkningen, så det är ett människor som redan är utsatta, vars utsatthet blir ännu större. Därför att de kommer inte att kunna få en abort. Den som har resurser kan resa till delstater där abort kommer fortsätta vara tillåtet. Men det gäller inte alla. Så att det drabbar inte alla kvinnor. Det drabbar vissa kvinnor.
Mm. Nej, precis. Och i Latinamerika är det ju exakt så. För att mena på landsbygden i El Salvador. Eller andra. De känner inte till sina rättigheter. De har inte de här kontakterna till läkarklinikerna. Jag menar, i Sao Paulo. Jag känner hur många kvinnor som helst som har gjort abort. Trots att det är förbjudet. Man vet till och med var kliniken ligger någonstans. Och till och med militärens döttrar gör ju liksom abort där. Men det är bara de som känner till den här kliniken och som då den här kliniken mutar då givetvis polisen för att polisen ska göra razzia där. Men de kvinnor som inte vet att den här kliniken finns till, ja, de bor i en favela och beställer något medel på internet och kan då riskera att förblöda. För att de har liksom inte den rätta kunskapen. Så att man pratar ju att om Bolsonaro nu pratar om att det är ju ett folkmord, säger han, att göra abort. Men det är ju också ett folkmord på de här kvinnorna som försöker göra abort, som fick barn för att de inte ville ha något barn, de var för unga, de ville inte vara tillsammans med den killen, det var bara sex och råkade bli gravid. Alltså det är ju fasansfullt, du styr ju en hel människas liv av den här befruktningen.
Man brukar ju, forskare och andra som ägnar sig åt rätten till abort och reproduktiv hälsa och mänskliga rättigheter, de hävdar ju ofta att en naggad aborträtt är ett tecken på att demokratin håller på att försvagas. Och till exempel Polen är ett land som har fått kritik för vad man har gjort i antidemokratisk riktning. Och som du var inne på, Mikael, att HBTQ-rättigheterna kommer lite grann näst på tur. Hur hänger det här ihop?
Ja, nej, men det är liksom ett försök att vrida landet i någon sån här, till en konservativ kristen med en överideologi. Jag skulle bara återkomma till det här med vad det får för följder också, som både Karin och Henrik var inne på. Det var ett drastiskt fall här i Polen. Efter de införde den här lagen i januari för 2021, och vad som hände då ganska kort därpå var ju att Och det är det att sjukvårdspersonal och läkare, det är de som straffas. Och de blev ju då, om de bryter mot lagen, så de blev ju då livrädda. Så att, då hände det sig så att det var en gravid kvinna som hamnade på sjukhus. Hon hade tvillingar. Den ena syskonet där var dött. Ostret var dött. Men det fanns en levande tvilling kvar i livmodern. Så läkarna gjorde inte något ingrepp där. De vågade helt enkelt inte på grund av den här lagen. Då drabbades hon av blodförgiftning och dog den här mamman. Alltså läkarna hade varit helt enkelt... det var ett väldigt drastiskt, tydligt exempel på... Jag menar, bland alla andra illegala aborter och så som förmodligen också har svåra följder för många kvinnor, så var det här ändå ett riktigt sjukhus. Så det blev en stor skandal.
För att läkarna var rädda. Liksom. De var rädda för den här lagstiftningen, och därför tog de detta beslutet som egentligen mot deras yrkesroll.
Absolut.
Jag har hört också att, man kan ju resonera som att demokratin bygger på att vi var och en har individuell rätt, och att alla människor är lika mycket värda och har samma individuella rättigheter. Och när man då kopplar ihop det här med familjekonservativa värderingar och ser att det går en linje mellan synen på preventivmedel eller skilsmässa, abort och våld och hemmet. Som man kan se, till exempel har ju World Value Survey gjort stora sådana undersökningar. Man ser att folk har ungefär samma åsikter. Och att det leder då fram till att man har lättare att ge upp de demokratiska värderingarna, därför att de sätter dem ur spel lite. Man litar inte på att alla människor är inte lika mycket värda. Och ni har ju varit inne på det här. Hur märks det där ni befinner er i hur de här andra synen på de här andra frågorna hänger samman här?
Alltså det är ju ingen överraskning att traditionella och nationalistiska värderingar hänger ihop med auktoritära värderingar, och att det där är någon slags väldigt stark strömning som vi har sett i världen idag. Och som sagt, här i USA har man ju sett en tydlig politisering där frågor som abort kopplas ihop med väldigt många andra strömningar inom framförallt den amerikanska högern och Trump-högern inte minst, liksom ett giftermål. Och att det finns människor inom Trump-högern som har en annan syn på kanske hur demokrati funkar, det vet vi.
Henrik, vad säger du?
Ja, vi kan ju tänka på, vi kan ta igen de här pingstvännerna i Brasilien som är då att utgör nästan, eller över 20% av väljarna. Det är en väldigt, väldigt stor väckelserörelse i Brasilien. Och de är då mot stamcellsforskning, mot abort, mot samkönade äktenskap, men för mer vapen på gatorna, för att polisen ska kunna döda misstänkta istället för att gripa dem och häkta dem. Så att det är liksom de här värderingarna då om kärnfamiljen, värna livet. Ja visst, men samtidigt så är det de här människorna som vill att vi ska ha mer vapen på gatan, eller ska dödas mer. Så att det är återigen det där hyckleriet. Alltså, vems liv är det man ska rädda? Vems liv är det man rädd om? För mig så känner jag att det är mer en maktgrej. Att man vill behålla makten, och då tjänar man på det. Att om man har konservativa värderingar i familjen, då är det lättare att utöva sin makt istället för att folk ska vara fria och ta sina egna beslut. Mm.
Karin?
Nej, men precis det. Jag tror att nyckelord är att det är en väldigt antiliberal rörelse. Det ska man komma ihåg, att den här domen som vi har nämnt ett antal gånger, Roe mot Wade, den bygger ju faktiskt på där rätten till privatliv. Sen kan man då diskutera hur många varv de fick ta för att hitta det i konstitutionen. Men det är ändå den här idén att det här är ett beslut mellan kvinnan, kanske kvinnan, mannen och läkaren. Inte ett beslut som ska tas ovanifrån. Det här är någonting du som privatperson har rätt att bestämma över. Inte staten, inte din delstat.
Vad säger du, Mikael?
Ja, nej, men det är väl bara, det är väl så det är. Det är lite paradoxalt då det här med att konservativa brukar ju säga att var det Reagan som formulerade det här att regeringen är inte lösningen, det är problemet. Alltså det vill säga att staten ska inte bestämma hur folk lever, eller vilka livsval de gör.
Just det, men just här så kan man bestämma väldigt mycket då plötsligt. Jag tycker det är ju spännande det som ni säger här också, för att det är ju, alltså man tittar på de här länderna så är det ju i de allra flesta fall så är det ju män nästan överallt i domstolar och i de politiska församlingarna. Men männen, själva männen här är ju frånvarande från debatten. Man pratar ju nästan aldrig vad de här, att upphäva rätten till abort, vad det innebär för männen. Varför är det så, tror ni?
Jag tror till exempel att ett svar på den frågan är därför att när vi talar om de här väldigt utsatta kvinnorna så är de ju ibland också ensamma och ensamstående och är de som får ta hela ansvaret för den familj som ja, påtvingas dem.
Ja, nej, men jag tänkte att vi har någonting här vi brukar kalla lite sådär för att papporna gör aborter för att de lämnar ju barnet, de lämnar kvinnan. Så de gör liksom en sån här abortisk, blev du gravid? Jag är ledsen, sinto muito, hej då. Så de gör sin abort i sin skalle, men det kan inte kvinnan göra, så det liksom lämnas kvinnan väldigt ensam i de här besluten. Mm. För att jag menar, det är ett patriarkalt samhälle i hela Latinamerika och viss del kanske USA fortfarande också. Och det gör det att männen tar inte sitt ansvar.
Ser ni män, är det män som är ute och demonstrerar? Mikael, var är det i Polen? Var det både kvinnor och män?
Ja, det är väl absolut mest kvinnor och ungdomar av alla sorter. Men jag har inte sett så mycket medelålders och äldre män faktiskt. Nej.
Karin, vad har du sett i demonstrationerna kring också domstolen?
I demonstrationerna så är det väldigt mycket kvinnor och kanske framförallt i demonstrationerna som hölls för ett år sedan. Jag skulle säga att när jag varit vid högsta domstolen nu lite mer blandat. När jag var vid protesten vid NRA så skulle jag säga att det var väldigt, fanns ingen, inte så att det var fler kvinnor än män, men det kanske var fler kvinnor som gjorde den här kopplingen mellan abortfrågan och vapenvåldet. Men i den politiska debatten här så måste jag säga att det här är inte en erkännad fråga på något sätt. Du ska komma ihåg att vi i USA just nu har en president som är katolik, troende, och för aborträtten i Joe Biden, och han vill absolut driva den här frågan om han kan, vilket han oftast inte kan eftersom han är bakbunden, och det gäller även i kongressen. Sen kan det ändå bli så att det blir ett extra laddat ögonblick där utanför högsta domstolen när en senator som Elizabeth Warren kommer och liksom skakar av ilska. Hon är ganska gammal, hon har varit med ganska länge, hon skakar av ilska. Jag såg henne, jag stod bredvid henne av vrede den här dagen när det här dokumentet hade läckt ut från HD. För att någonstans så tror jag att det finns någonting i det här som är en rättighet som kvinnor har kämpat för i så många generationer och i så många årtionden. Och då blir det kanske extra emotionellt. Men jag skulle inte säga att det just nu bara är en debatt för kvinnliga politiker eller kvinnor i USA.
I USA, i alla fall säkert på andra håll också, så har ju antiabortrörelsen varit, det är ju en minoritet, men den är högljudd och politiskt har den ju varit väldigt effektiv på att lyfta det här. Och det har ju kommit också från gräsrotshåll, inte bara ovanifrån. Hur arbetar de här rörelserna? Och då menar jag inte bara i USA.
Om vi ska börja i USA så är det ju så att det från början var det ju här en fråga för delstaterna, sen kom de mot Wade. Och sen blev den mycket, mycket mer politisk än vad den var från början. Det var inte alls så att det här var fördelat mellan demokrater och republikaner på det sätt som det är idag. Och det har att göra med att precis det här att ledande republikaner plockade upp den här frågan, inte minst då Ronald Reagan, och gjorde den till sin, såg en potential för en viss väljargrupp här. Jag har läst någon biografi om Barbara Bush som var gift med George Bush den äldre. Hon sitter på konventet när det står klart att hennes man plötsligt blir inkastad ganska sent som vicepresidentkandidat, och hon får ta av sig sin lilla pro-choice-knapp och så får hon lägga den i handväskan. Det var inte givet vad hon skulle tycka 1980, men det blev ju givet idag, väldigt givet. Och den senaste personen som vi redan har nämnt, som man alltid hamnar när man talar om amerikansk politik, Donald Trump, var ju också mycket skicklig på att göra den här kopplingen till den här väljargruppen och bli liksom framburen även av de djupt kristna grupper. Och det berodde ju på att han lovade också att han skulle tillsätta, inte göra som Reagan och prata om aborter, men sen tillsätta en domare som ändå var hyfsat liberal. utan han skulle tillsätta konservativa domare, och av slumpen så gjorde att han fick 4 år tillsätta 3 konservativa domare i högsta domstolen. Det är därför vi sitter här och har det här programmet nu, tror jag. Men ska man liksom förstå.
Ja. Trump bytte ju också fot. Han har ju inte varit abortmotståndare hela
Nej. Och det ska man också, det har jag också talat med folk. Jag vet att när jag gjorde ett dokument om familjen Roe, alltså kvinnan bakom Jane Roe pseudonymen, hon som försökte om abort, och där talar jag, hon är väldigt väldigt trasslig livshistoria och blev ju sen born again kristen under en tid i sitt liv. Och då talade jag med en av de män som var hennes, han var en så här andlig vägledare, och han är idag inte längre kvar i antiabortrörelsen. Han är pro-choice idag. Och han säger att det slutgiltiga för honom, det slutgiltiga steget, brytningen, det kom när kyrkan ställde sig bakom Donald Trump. För han tyckte att det här, alla förstod vad Donald Trump egentligen tyckte om aborter. Alla förstod att det här bara var hyckleri, och det fick honom att slutgiltigt, han hade varit på väg under lång tid, men att omvärdera och se att det fanns andra, en mer komplex fråga.
Mikael, hur ser det ut i Polen? Hur finns det någon antiabortrörelse som jobbar där? Eller hur ser
den, alltså, här? Den största antiabortrörelsen är väl kyrkan. Uh-huh. Och även om de tappar istället, de har ju fortfarande, särskilt på landsbygden och i mindre städer, så har de ju fortfarande väldigt starkt stöd. Och regeringen pumpar ju in miljoner och miljoner i olika, det finns flera sådana här olika stiftelser, konservativa kristna organisationer som får väldigt mycket pengar för att driva sin propaganda. De syns ju också på stan med de här hemska plakaten med olika aborterade foster, påstådda aborterade foster och sådär. Så att även om deras stöd minskar, så är det fortfarande, så betraktar i alla fall regeringen fortfarande det här, den konservativa regeringen fortfarande är som en valvinnare. Mm.
Alltså både i El Salvador och Irland och också Polen som du nämnde, så har det ju varit enskilda fall som har tagits upp och väckt väldigt stor debatt och opinion. Är det det som förändrar till slut lagarna också? I andra fall så har det varit enskilda kvinnor som lite som en MeToo-förändring, att många går ut och säger jag har varit med om det här. Hur viktiga är de där enskilda fallen, Henrik?
Alltså jag tror de är väldigt viktiga där. Framförallt det här manuella fallet i El Salvador. Det var en kvinna som fick missfall, åkte till sjukhuset och skulle då liksom, hon skulle rädda hennes liv. Och där var det någon som fick för sig att hon har gjort egen abort. Och handfängslade henne, alltså låste fast henne i sjukhussängen och kallade på polis, och personalen på sjukhuset kallade henne för lättsinna, för hon hade redan 2 barn innan med en annan man. Så det fallet har ju gjort att vi idag har en abortrörelse i El Salvador som är väldigt stark, men som är då består av 99% kvinnor. Och om vi tittar på den andra största abortrörelsen i Latinamerika, Argentina, det är det också det här, det är nästan bara kvinnor som är ute. Och den abortrörelsen då i Argentina, den är feministisk också. Det är liksom inte bara abort, utan det är kvinnans rätt. Man ser plakat om femicidio, alltså kvinnomord. Det handlar om så många andra saker. Och de här kvinnorna då, oftast unga, de är då sekulariserade. De bryter mot det där patriarkala Latinamerika. Och så, och vill då ha andra rättigheter också, så att de är, i Argentina skulle vi säga att det är liksom gräsrotsrörelse, så de går omkring med sina gröna sjalar som de knyter dem på sig, som de inte bara har under demonstrationer utan har när de går till jobbet, de har det hela tiden. Och den rörelsen har spritt sig till Chile, till andra länder. Chile är fortfarande de håller på att diskutera hur de ska göra med abortfrågan där. De här gröna sjalarna har tyvärr inte kommit så långt i Brasilien. São Paulo med 20 miljoner invånare, så kan du kanske se högst en sjal i veckan på en kvinna. Så för att här går det lite saktare.
Mikael, det här fallet i Polen som du berättar om, det förfärliga. Så vitt jag vet så ledde inte det till någon förändring, utan det tog man.
Nej, alltså då var ju argumentet från politikerna att det var, de hade, läkarna hade de hade inte gjort som det var tänkt enligt lagen helt enkelt. Så att det har inte påverkat den här lagtexten på något sätt.
Människorättsaktivister har ju ofta valt att gå den juridiska vägen, alltså att man driver fram fall i domstol som till slut har lett fram då till en avkriminalisering av aborter. Man kan ju föreställa sig även i USA på delstatsnivå att det kommer att komma olika typer av fall som driver fram också lagändringar. Hur effektivt är det där skulle ni säga?
Alltså i Latinamerikas fall nu med Colombia, Mexiko och Argentina så är det ju, segern att det var ju högsta domstolen i Mexiko som tog det här beslutet. Nej, kvinnan får själv bestämma. Och det gör Mexiko, alltså USAs grannland, samtidigt som USA väljer en helt annan väg. Så att i Mexiko så blir det liksom, folk blir ju stolta. Titta, vi är moderna än USA. Där vill de förbjuda här, liberaliserar vi. I Colombia så var det författningsdomstolen som tog beslutet. Och i Argentina så var det också HD som tog beslutet. Och det är ju för att politikerna, även liksom moderna politiker till vänster, vill inte ta de här frågorna för det kan liksom skada dem i deras valkampanjarbete och sånt där. Utan man låter domstolarna ta det. Och det har då lett till denna framgången som vi har då i Latinamerika där tre av kontinentens största länder har gett kvinnan rätt att bestämma över sin kropp.
Mm. När det gäller domstolsvägen i Polen, där är ju det motsatta. För där är ju, vilket EU har synpunkter på också förstås, där är ju inte domstolarna politiskt oberoende utan författningsdomstolen, högsta domstolen, det är utsett av Jaroslav Kaczynski personligen. Och ordföranden i författningsdomstolen, hon heter Przylemska, en kvinna. Det var hon som drev igenom det här att det var författningsstridigt att ta bort eller göra abort på en gravt skadat foster.
Mm.
Så att det där går inte så länge domstolsväsendet inte är reformerat.
Nej, just det. Och Karin, i USA ser man ju också att domstolarna används väldigt flitigt, vilket vi just inledde med. Men kan det gå åt olika håll?
Absolut, det kan du ju. Det har du ju gjort genom tiderna. Det kunde säkert göra. Det kommer säkert att komma otroligt många mål i delstaterna. Och de kommer att söka prövning i högre instans och i högre instans. Ingenting tyder ju på att den här frågan kommer att vara mindre laddad, mindre känslig. Eller att den på något sätt når en slutpunkt när det här beslutet i högsta domstolen kommer nu, kanske senare i juni eller till och med i början av juli. Vi får väl se, man vet ju inte exakt. Vi vet ju inte heller exakt om det blir som det här läckta dokumentet säger. Men det finns anledning att tro att det blir det.
Vi ska börja runda av, men vi ser ju ett starkt engagemang här också från båda håll. Liksom. När den ena sidan når framgång så mobiliseras den andra sidan. Så både när aborträtten utökas och när den inskränks så leder det till kraftiga reaktioner. Om vi tar en liten runda här nu, vad kommer ni hålla ögonen på? Vad kan vi vänta oss framöver i det här stora ämnet? Henrik?
Alltså jag hoppas ju att det här blir en fråga under valkampanjen nu. Presidentvalet den 2 oktober i Brasilien, världens femte största land. Men jag är ju rädd att det inte blir det för att varken Lula eller Bolsonaro har någonting riktigt att tjäna på det. Samtidigt så är det ju så att det är kvinnor som dör varje dag i Brasilien, eller kanske inte varje dag, men dör väldigt mycket på grund av att de gör illegala aborter, så alltså egna påhittade aborter. Så det är en stor fråga, så jag hoppas att i Brasilien inför presidentvalet att de här rösterna kommer att höras mer.
Mm. Mikael, vad säger du? Vad kommer du hålla ögonen på?
Ja, alltså det hopp som finns då för att mjuka upp den här rigorösa lagstiftningen, det är väl på den politiska sidan, och det, någon ändring kan ju inte bli före nästa val då. Den första närmaste punkten är parlamentsvalet 2023, och sen är det presidentval 2025. Det krävs ju också för att presidenten som hör till samma styrande konservativa parti, om det kom något lagförslag som ändrade det, skulle han säkert lägga in sitt veto mot det. Så att det krävs ju en ändring på båda dem. Och det, så det handlar om flera år till dess. Men det är inte ens säkert. Alltså även om den liberala oppositionen skulle vinna, så är det inte säkert att den här abortlagen rivs upp. Den kanske mjukas upp något. Men för att även i de partierna, medborgarplattformen framförallt, så finns det väldigt många som är för, som i alla fall inte vågar peta så mycket i abortfrågan. Så att ja, det ser inte bra ut.
Nej. Karin, du säger just att det är inte, vi vet ju faktiskt inte vad som händer i sommar, men snart vet vi. Vad tänker du om mellanårsvalet till exempel? Blir det här en stor fråga?
Ja. Vi vet ju att demokraterna vill göra det till en stor fråga, både i valet då till kongressen och i valen ute i många delstater, eftersom frågan, så att säga, om det blir som det här läktardokumentet säger, då skickas frågan tillbaka till politiken, och då kommer den att vara i politiken, och vi har pratat om hur opinionsmätningarna ser ut. Det är klart att demokrater ser en potential i denna fråga, kanske en möjlighet att mobilisera. Jag ska säga att vi har inte hittills sett i mätningarna att abortfrågan har fått genomslag när det gäller liksom allmänna stödet för demokraterna eller Joe Bidens popularitet, som förblir lågt just nu. Men det är klart att det är ju ändå ett halvår kvar, så att det kan hända mycket.
Stort tack för att ni var med idag allihopa. Mikael Winnerski, utrikeskommentator, Henrik Brandao Jönsson i Brasilien och Karin Eriksson i USA.
Tack.
Tack, tack.
Tackar.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kåkarimenga, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.